My fellow Americans, after 50 years of public service, I give you my word, I still believe in the idea for which this nation stands. Now it's your turn to stand guard. God bless you all.
Nej hörni, nu är det väl nog dags att vända blad. Ut med det gamla och in med det, nygamla i alla fall. Joe Bidens tid som USAs 46:e president, den lider mot sitt slut och det är dags för en repris i Vita huset då Donald Trump idag svärs in som president och får sätta sig vid skrivbordet i ovala rummet igen. Det här efter en paus på 4 år. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och idag vår USA-korrespondent Daniel Olin. Och den kommande kvarten ska det handla om, ja, Donald Trump. Vad har han lovat att han ska fixa så fort han tillträder som president? Och vad kan vi verkligen förvänta oss att händer? Ja Daniel, dagen är kommen. Donald J. Trump, USAs 45:e president, ska installeras och svära presidenteden och efter det så blir han då officiellt också USAs 47:e president. Du är på plats i Washington DC. Hur ser det ut i den amerikanska huvudstaden en dag som denna?
Nej, men det är nog en lite speciell stämning i den amerikanska huvudstaden. Inauguration Day är ju en väldigt stor händelse i Washington DC och också runt om i det här landet. Men hit till huvudstaden kommer det en massa Trump-anhängare. Hotellerna är fyllda, det är många som vill vara med på plats och ställe och följa med den här historiska dagen. Det säljs en hel del merch, t-skjortor, muggar och så vidare. Donald Trump själv är ju inte så väldigt populär i Washington DC, men han har ju väldigt många anhängare som kommer hit. Så det är nog en stor dag.
Mm. Och nyckelpersonen i det här är ju då USAs 45:e president som strax också är USAs 47:e president, Donald Trump. Vad vet vi om honom? Hur har han förberett sig på den här dagen?
No, vi vet nog att det här är en väldigt stor dag för Trump. Det här var det som han har egentligen då strävat efter sen. Han förlorade valet mot Biden och nu så lyckas han då ta sig tillbaka till Vita huset och han är nog väldigt förberedd. För om han då 2017 han installerades så var en nykomling och ganska oerfaren politiskt och han visste inte exakt hur det går till, hur allting fungerar i Washington DC. Och det tog en stund innan han blev varm i kläderna. Nu är han nog betydligt bättre förberedd. Hans övergångsteam har varit oerhört effektiva från dag ett, dagen efter att han vann valet. Administrationen är egentligen på sin plats. Den har inte godkänts ännu. Alla ministrar har inte godkänts, men de flesta kommer att göra det. Så det här är nog en Trump 2.0 som har en plan och vet hur man ska hantera Washington och också kommer att försöka förverkliga den här politiska planen.
Donald Trump har under valkampanjen nämnt över 40 saker som han ska göra på sin första dag i Vita huset. Det här är en liten kartläggning som Washington Post gjorde i höstas. Utöver det här så har han nu i en intervju just inför presidentinstallationen sagt att han också kommer att vara diktator den första dagen.
I love this guy. He says you're not going to be a dictator, are you? I said no, other than day one. We're closing the border. And we're drilling. After that, I'm not a dictator.
Daniel, hur ska vi tolka det här?
No, det här är ju ett sätt också hur Trump talar och hans retorik är ju lite så här, man ska vara stark och han vill överraska och så vidare, chockera. Kanske inte helt, men ändå lite, för att han kommer nog att utnyttja den makt som en president har här i USA. En president kan med hjälp av presidentdekret, presidentorder, göra väldigt mycket. Och han kommer de första dagarna att skriva under väldigt många presidentordrar. Och det här är ett sätt som han ser att då är han en diktator, för då kommer han att kunna påverka utvecklingen här genom just de här presidentordrarna under dag ett.
Nu slängde du ut ordet presidentorder. Jag känner att vi måste nappa på där. Hur funkar en presidentorder, ett presidentdekret?
No, presidenten har ju inte egentligen en lagstiftande makt utan en verkställande makt, och det är ju då kongressen som ska stifta lagarna. Men det sagt så har ändå den amerikanska presidenten väldigt mycket makt, och genom dessa presidentorder så kan presidenten då styra myndigheternas arbete och liksom egentligen också påverka på sätt och vis utvecklingen i landet. Till exempel när det kommer till migration, till gränsfrågan, så kan han då skriva och via den här presidentordern liksom då påverka hur myndigheterna hanterar det här. Och Trump har själv sagt att han kommer att skriva under 100% order de första dagarna. Så det här är nog förstås en viss... blir det intressant att se vad han kommer att komma med de första dagarna. Samtidigt måste man ju säga också att han kommer säkert att försöka med dessa presidentorder att lite tänja på gränserna. För att det är just frågan att vilken makt hör till kongressen och vilken hör till Vita huset. Och här kommer han att försöka lite testa isen.
Du sa att hans plan nu då är att skriva under alltså ett hundratal sådana här under hans första dag. Vad ska han göra?
No, han kommer ju såklart att börja med att riva upp en hel del avtal som Biden har ingått. Det kan vara då Parisavtalet, klimatavtalet. Det kan vara också andra avtal som har att göra med olika klimatsatsningar. Han kommer förmodligen att lägga väldigt mycket fokus på just gränsfrågan och migrationen. Det är någonting som han har lyft fram under hela sin president- eller valrörelse. Och han ska ju försegla gränsen, täta till den, täppa till alla hål. Sen kommer han säkert också att skriva under en hel presentorder som handlar om plånboksfrågor. Det är också en av de stora frågorna här, att kostnaderna blir mindre för amerikanerna. Men frågan är ju såklart att hur stor påverkan dessa kommer att ha. Men det är besant att säga, och det kommer nog vara ganska avgörande just den första dagen att se att hur effektiv han kommer att vara, och jag tror att han kommer att vara väldigt effektiv, för han är så förberedd den här gången.
Vi ska titta närmare på några av de här sakerna som han har talat om under presidentvalskampanjen. Donald Trump, han gick till val på en ganska klassisk retorik kring att illegala invandrare stjäl våra jobb, men också sen då att invandrare äter våra hundar och katter. Hans stora löfte har varit att massdeportera illegala invandrare. Hur ser man på det här i USA idag? Hur ska det här gå till?
No, det är ju den stora frågan. Det här är något som han nu kommer att göra, och det har han lovat göra, men det är väldigt komplicerat att deportera miljontals papperslösa invandrare. Han kommer säkert att börja med att försöka då deportera de kriminella, men det är inte heller en lätt uppgift. Det ska man komma ihåg att det ofta är papperslösa här i USA som sköter en hel del arbete, allt från trädgårdsarbete till städning, de bygger hus och så vidare. Och det här kommer att påverka nog flera samhällen i USA om de papperslösa en dag är borta. Vem ska då köta alla de här sysslorna? Och sen är det helt praktiskt svårt att göra det här. Hur kan man då hitta dessa miljontals papperslösa och föra dem till gränsen och deportera dem? Det är en enorm operation som kostar enormt mycket pengar, och när det kommer till pengar så är det kongressen som bestämmer om det här. Och kongressen, jo, Donald Trump har majoritet, republikanerna har majoritet i kongressens båda kamrar, representanthuset och senaten. Men i representanthuset så har republikanerna en historisk knapp majoritet, väldigt lite marginal. Så han kommer att stöta på patrull också inom representanthuset. Så det blir inte helt lätt det här med att det är mycket lättare att säga på ett valmöte att vi ska deportera 12 miljoner papperslösa än att verkligen göra det.
Så förstår jag dig rätt här, Daniel? Kan det här betyda att det alltså inte blir några enorma massdeportationer som man kanske har talat om tidigare?
Det är nog möjligt att det inte blir lika stora som han har lovat i sina valmöten under hösten. Men något kommer han att göra, det är helt klart. Invandringen, migrationen är egentligen den frågan tillsammans med ekonomin, de höga kostnaderna, som egentligen var nyckeln till hans valseger. Så visst kommer han nog att sätta väldigt mycket fokus på det här, men hur stora deportationer det blir och när det kommer att ske är en annan fråga.
förutom att Trump nu då inför presidentinstallationen har sagt att han tänker vara diktator för en dag, så annars så har han målat upp bilden av att han vill vara en fredens president. Först så var det tal om att han skulle lösa kriget i Ukraina på en dag, senare har det blivit tal om 100 dagar. Hur kommer det här att gå till?
Det här är nog en bra fråga, och det här är inte heller helt lätt att lösa. Han har väl lagt väldigt mycket prestige på det här. Han sa egentligen under hela valrörelsen att han kommer att skapa fred i Ukraina på ett dygn. Nu har han inte egentligen de senaste veckorna sedan han blev vald, han har inte talat så väldigt mycket om Ukraina. Och det är säkert en orsak är att det inte är helt lätt att göra det här. Här före julen så åkte jag till Palm Springs i Florida, till Mar-a-Lago, där han har sitt vintervita hus. Och när jag flög här från Washington DC så råkade hans kommunikationsdirektör stå bredvid mig i säkerhetskontrollen. Han heter Stephen Chang. Och då frågade jag honom, jag passade på att tala med honom när vi stod där bredvid varandra i säkerhetskontrollen, och frågade den här Chang att vad tror han om Ukraina? Kommer de att lyckas hitta någon form av lösning där? Och han sa nog att det är en väldigt svår fråga. Mm. Det är inte så där bara att man med trollslag skapar fred. Och det här är någonting som vi nog kommer att kanske se. Jag tror att han kommer att vilja försöka göra någonting, för han lovar sina väljare det. Men hur det kommer att gå till och hur snabbt, så det är en helt annan fråga. Så det är mycket sånt som vi kommer att se under de följande månaderna, där han säger att han kommer att göra det här. Men det kanske inte blir så lätt, och då kommer Trump förmodligen, vi kan ofta göra, han kommer att byta fokus, tala om något annat som då skapar stora rubriker under flera dagar, så att folk lite glömmer hans tidigare löften.
Och så ännu lite ekonomi. Donald Trump är en businessman, och en ekonomisk fråga som han har lyft upp inför valet var införande av så kallade strafftullar. Alltså att det skulle bli dyrare för omvärlden, till exempel Kina, att sälja varor till USA, eftersom det sätts höga tullavgifter på saker som importeras till USA. Daniel, hur ser diskussionen om de här strafftullarna ut nu? Bara timmar innan Donald Trump svär president är den.
Förmodligen kommer det bli någon form av strafftullar. Vi kommer ihåg från hans första presidentperiod hur han då införde strafftullar. Jag var då korrespondent i Bryssel och bevakade EU, och det var ju ganska kaotiska tider när han då införde olika tariffer mot EU, och EU hade motåtgärder och så vidare. Jag kommer ihåg, det var många veckor som man satt i kommissionen och fick alla möjliga papper på olika tariffer hit och dit. Och många av de här strafftullarna har inte heller Biden avskaffat, för att han ville också att USA ska sättas i första rummet. Men Trump vill ännu mer skydda USA, och America first är hans slogan, och det här har varit väldigt länge, och värna om USA och ekonomiska intressen här. Så han kommer säkert att använda dessa strafftullar i någon mån. Samtidigt är det lite också av någon form av förhandlingstaktik. Vi kommer ihåg här för någon vecka sedan när han sa att han kommer att införa tariffer mot Kanada. Dagen efter flög Kanadas premiärminister Justin Trudeau till Mar-a-Lago och började förhandla. Han har sagt att han vill ta över Grönland, och om inte Danmark går med på det så kommer han att hota med strafftullar, och det här skulle kunna påverka för Danmark väldigt hårt. Så han använder nog de här strafftullarna långt också som en förhandlingstaktik, för han är ju en förhandlare. Han är i första hand en businessman som anser att man ska också styra världen med olika, med tuffa förhandlingar, och att man då når det här resultatet. Men sen är ju en stor fråga här i USA att hur skulle de här strafftullarna då påverka den amerikanska ekonomin? Kan det till och med leda till att inflationen stiger och så vidare? Så det här är en svår fråga, och jag tror att det här är också en balansgång för Trump och hans administration.
Förutom det här så har Donald Trump bland annat också sagt att han ska benåda alla de som dömdes för stormningen av Kapitolium den 6 januari år 2021. Och det här är någonting som Trump ser som väldigt viktigt. Men hur sannolikt är det att Trump verkligen får igenom allt det här och genomför alla de här sakerna som han har lovat att han ska genomföra?
Han kommer inte säkert få igenom allting och han kommer nog stöta på en hel del problem under den här vägen. Och, så, även om man har ja-säger runt sig så kanske det inte betyder att man alltid får igenom allting. Det finns också de politiker och de republikaner som inte håller med. Men Trump är nog väldigt väl förberedd. Han har partiet, republikanska partiet i sitt grepp. Han har ja-sägare, lojala ministrar och andra runt omkring sig. Han vet exakt vad han vill. Han har vunnit valet och republikanerna har majoritet både i senaten och i representanthuset. Så mycket kommer han nog att kunna driva igenom. Och när han nu tar över som president så kommer det nog att ske en stor förändring i USA. Och det kommer nog att bli en hell of a ride, som man säger här. Att det kommer nog att ske stora förändringar och det kommer att bli en berg- och dalbana som kommer att pågå väldigt länge. Åtminstone brukar man ju säga att de första 100 dagarna är ganska avgörande. Men för Trump är egentligen de första 2 åren väldigt avgörande. För om 2 år då hålls ett mellanårsval och då räknar man med att demokraterna gör en comeback och kanske vinner makten i kongressen. Så han har egentligen då 2 år på sig att förverkliga det här. Och en annan sak som är intressant med det här är att det här är ju Trumps andra presidentperiod och sista. Han kan inte bli president igen. Så han behöver inte heller tänka på sin framtid utan han kan i första hand tänka på sin politik.
Tack så mycket för det här, Daniel.
Tackar.
Du lyssnar på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och vår USA-korrespondent Daniel Olin. Här ska jag flika in ett litet tips och passa på att nämna att Yle ju såklart direkt sänder den här presidentinstallationen och då Trump svär presidenteden i Washington DC. Att det här direkt sänds med startklockan 18.20 ikväll, alltså på måndag kväll på Yle TV och på arenan. Och ja, på tal om arenan, där hittar du såklart också varje vardag ett nytt avsnitt av Nyhetspodden. Kom ihåg att lägga till oss i din lista och prenumerera på våra notiser i Arena-appen så hittar du våra senaste avsnitt snabbt och smärtfritt. För slutmix av dagens podd står Micke Andersén och producent för Nyhetspodden är Lukas Dahlström.